Hej och välkomna till Vems tur? Okay. Och det blev bra också där det stelaste. Hej och välkomna.
Jag sitter och kräver ett skratt.
Ja. För att förklara för vår lyssnare så... Vår lyssnare, tack så hemskt mycket kära du.
Åh, tack Sven.
Det är så jävla gött att du laddar ner det här och lyssnar på oss. Tack. Jag...
Du får gärna mejla in någon gång så vi vet att du sitter där också. You have to learn the rules of the game. And then you have to play better than anyone else. Hej och välkomna till Vems tur är det? En podcast om brädspel eller sällskapsspel. Vi som sitter här och pratar om de här sällskapsspelen idag är Johan, välkommen.
Tack.
Brisse, du är också välkommen.
Ja, tack.
Dennis, roligt att ha dig här.
Tackar.
Och jag är Åke.
Hej Åke.
Hej.
Hej Åke.
Kul att se er här.
Ja, detsamma.
Vi ska ju som vanligt i det här... För att folk ska ha lite koll. Dels få lite tips, speltips till att börja med. Och lära känna oss lite grann så ska ni få tipsa om ert bästa spel just nu. Och jag tänker börja med Johan. Vad har du för bästa spel just nu?
Varför tänker du börja med mig? Är det för att mitt spel är intressantast?
Nej, det var för att Brisse inte har någon som helst aning vad han ska säga just nu faktiskt. Så att jag tänkte ta dem sist och så hoppar jag lite så här fram och tillbaka runt bordet.
Man skulle kunna säga att det brinner i min hjärna just nu.
Mitt favoritspel just nu är ett spel som är lite sådär ganska mainstream i spelvärlden skulle jag säga. Det heter Kingdom Builder. Ett klassiskt tyskt spel, eller vad vi brukar kalla Eurogame. Där man då har en karta där man ska sätta ut sina små byar, settlements på ett sätt så att man uppfyller vissa mål som spelet har. De här målen är annorlunda. Det är tre stycken, de är annorlunda varje gång, vilket gör för ett ganska varierat spelupplägg. Och
kartan är också annorlunda, så att det finns ju nästan oändligt med startpunkter i det här spelet. Det går att spela, omspelbarheten är väldigt hög.
Det är roligt på grund av det som Åke sa mest, att det är väldigt omspelbart. Det har ett högt mått av strategier i, men när man spelar spelet så plockar man upp olika saker som gör att man kan spela sina hus annorlunda. Och när man då ska sätta ut sina hus, när det är ens tur, då bestäms det via en draghög vilken sorts terräng man sätter ut sitt hus på. Och då får man ganska intressanta val om huruvida man ska använda sina specialsaker före man sätter ut sina hus eller efter man sätter ut sina hus och vilket mål man då har för att kunna lägga en så pass bra grund att bygga vidare på nästa gång man får ett terrängkort.
Då går vi vidare. Dennis, ditt favoritspel just nu?
Ja, jag har en liten karamell faktiskt. Jag spelade ett spel som heter Tomorrow. Här om dagen bara spelade jag det. Så jag har bara kört en enda gång. Men herre min jävlar, vad det var roligt. Det här är en ytterst osexig förpackning.
Jag har sett den.
Namnet säger ingenting om spelet. Det handlar alltså om hur jorden någon gång i en allt för nära framtid är överbefolkad. Och nu har staterna bestämt sig för att döda av folk. Vi måste minska populationen omedelbart om planeten ska överleva. Så nu dödar vi av x antal miljoner medborgare. Vi var 5 stycken. Jag tror man kan spela så många som 7. Definitivt 6 personer. Och runda, alltså inför första draget så utbröt totalt kaos. Bara folk började babbla i munnen på varandra. Och det är liksom verkligen så här, man bara står och stirrar varandra i ögonen långa perioder. Medan så här, alltså jag kunde känna mina underarmar skaka. För att jag var så otroligt förbannad på min bästa vän och min sambo. Jag har inte varit så arg sen jag i tonåren när jag suttit över ett spel. De kränkte mig så djupt med sina kärnvapen vid ett tillfälle att jag liksom kände att jag var på gränsen till tårar. Och efter partiet var jag så förbannad att jag verkligen inte kunde prata med dem på en 10-15 minuter. Och jag spelade ryss också och jag hade genuint i 3 dagar efteråt en genuin förståelse för Vladimir Putins fullkomliga politik idag. Alltså jag bara förstår hur svårt man måste ha det. Det är tungt där uppe. Det är tungt.
Det är ensamt på toppen.
Man blir en motherfucker om man styr över Ryssland. Man blir en ond jävel. Det är så.
Det känner jag igen. Jag har ju spelat i Ryssland i Diplomacy. Och det första man gör är att stäba Turkiet. Liksom.
Ja, det är, man,
så är det ju bara.
Ja. Så det rekommenderas varmt.
Ja, kul.
Varmt.
Då tänker jag ta mitt favoritspel just nu. Och det är Glass Road av Uwe Rosenberg, som ju också har gjort Agricola och så vidare. Ett spel, typiskt Eurogame. När jag nu tänker presentera temat så låter det inte så hett. Men man ska alltså bygga, det handlar om glasbruk i Tyskland och att tillverka glas. Det geniala med detta spel, det är den lilla, man har två små hjul som man får snurra på när man tillverkar olika råmaterial. Och att få ihop de här på ett snyggt sätt, att jag måste ha lite mer sand för att kunna göra glas, men då fastnar liksom hjulen på varandra. Det är väldigt svårt att förklara så här rakt upp och ner. Men ett genialt litet, en liten mekanik som lyfter det här spelet från ett spel till wow, det här är riktigt roligt. För jag måste tänka på så många plan när jag tillverkar saker.
När jag läste om spelet så kände jag att det som jag tyckte verkade intressant var det här att, för visst är det så att om man spelar de här personer typ från handen som gör olika saker.
Ja.
Och då, om när jag spelar min ett kort, då kan ni utnyttja det och säga, den har jag också, och få en effekt som gör att jag inte får en större effekt av kortet.
Ja.
Det tyckte jag lät väldigt intressant. Ja.
Och det gör att det handlar inte bara om att välja de bästa korten för min del, utan också titta på era bräden och vad är troligt. För att jag kommer inte få, jag har 5 kort på handen, 3 av de här kommer jag få spela. Så 2 ska jag se till att välja som ni har. Samtidigt måste jag försöka välja de 3 jag väljer, att ni inte ska ha valt dem. Så att det blir väldigt mycket ett taktiskt spel redan i kortvalet som inleder varje runda. Och det är väldigt roligt. Och ett ganska kort speltid, vilket jag gillar. Alltså de säger 20 minuter per spelare. Och max 4 spelare. Så att en timme är rimligt.
Nej, jag vill bara... Nej, jag vill bara harkla mig till det.
Skönt.
Nej, jag tror att det här spelet är mycket, mycket roligare än dess tema föreslår.
Mm.
Jag trodde att det skulle vara, jag vill inte spela någonting som handlar om glasblåsare i Tyskland. Men här så tycker jag att temat var mycket större än vad lådan antyder att det är. Det är liksom som du bygger en by med handelsplatser och resurshantering. Och det var liksom, nej, jag vet inte, spelet hade så mycket mer än lådan föreslog.
Då har vi kommit till sista tipset här. Brisse, vilket är ditt bästa spel just nu?
Det är Naroshima Hex. Som är ett ganska gammalt spel vid det här laget. Utgivet av Portal Games. Och egentligen så spelar jag nog den digitala versionen oftare. Eller det gör jag definitivt när jag spelar det faktiska brädspelet. Bara det är ju ett hexbaserat stridsspel i någon sorts postapokalyptisk framtid. Vad det egentligen går ut på är att du lägger ut stridsgubbar eller olika fighters av olika slag som kan slåss i närstrid eller skjuta och gör det åt ett eller flera håll. Och sen finns det specialförmågor så du har nät så du kan göra att du inaktiverar andra figurer och sånt. Det är taktiskt. Det är så sjukt taktiskt.
Vill du bara förtydliga hexbaserat?
Alla brickorna är sexkantiga helt enkelt. Och därmed är de riktningsbara åt 6 olika håll istället för 4 som är vanlig fyrkantig bricka så att säga.
Och de har alltså inte varsin kvast och flyger runt.
Oh. Nej. Hexagon står det för.
Ja. Ja. Ja.
Vi går vidare. Då har det blivit dags att ta upp dagens 2 spel. Vi sitter här med bland annat Pandemic, ett spel där det sprids sjukdomar runt om i världen, och Hanabi, ett spel där man ska bygga fyrverkerier. Det de här 2 har gemensamt är att de är vad man kallar för co-op-spel eller samarbetsspel, där spelarna samarbetar mot spelet eller mot ett gemensamt mål i alla fall. Det är en genre som har växt sig väldigt stor de senaste åren, och det är också en genre som går emot väldigt mycket tidigare spelerfarenheter där vi har tävlat mot varandra. Det här är någonting annorlunda. Det är någonting nytt som folk inte är vana vid, tror jag. Som inte spelar spel är inte vana vid att det finns spel där vi samarbetar.
Vi säger att det är en ganska ny genre. Man kan säga att det är ett nytt verktyg för oss när vi vill spela spel. För att alla vet ju att spel är det bästa som finns och det man helst vill göra. Och nu har vi liksom en genre till som uppfyller ett annat mål och kanske tilldrar flera intressanta, som intresserar flera personer kanske att vara med och spela spel.
Jag tycker co-op, till skillnad från nästan alla andra mekaniker, alla jag kommer på just nu i alla fall, så säger co-op någonting om hur det faktiskt känns att spela spel. Jag vet att vi kommer prata mycket runt brädet. Jag vet att så här, spelet kommer vara ett umgänge, vare sig vi vill eller inte. Mm. Vi kommer prata om spelet för att det krävs för att vi ska kunna lyckas.
Och det här är då det andra spelet vi kommer prata om är Hanabi, där vi inte kommer att prata om spelet. Just för det. Att det finns en regel som gör att vi får inte prata om spelet. Men det kommer vi till när vi ska prata om det. Varför har vi valt ut just Pandemic och Hanabi då, Dennis?
Alltså, Pandemic tycker jag är viktigt för att det var det första stora samarbetsspelet. Jag tycker det är ett argument nog för att titta på Pandemic. Och Hanabi är så otroligt innovativt. Det fick mig att bli jätteglad när jag spelade. Jag slog mig verkligen för pannan och tänkte, fuck. Varför kom inte någon på det där tidigare? Mm. Men ja, vi återkommer till det egentligen.
Då börjar vi med det första spelet, Pandemic.
Möjligen ju.
Pandemic ska vi prata om. Brisse, vill du presentera det här spelet?
Ja, det är skapat av en designer som heter Matt Leacock. 2008 kom det ut. Blev nominerat till Spiel des Jahres 2009, men vann inte. Vilket vann 2009?
Vad sa ni? 2009? Dominion.
Var det Dominion?
Dixit 2010.
Ja, det är en hård kamp mellan Dominion och det här. Alltså, fast då vinner ju Dominion. På att vara nyskapade. Nej. Mm. Alltså det är mycket
I och för sig, nyskapande vet jag inte om Dominion är.
Båda de här var ju två helt nya grejer skulle jag säga.
Det
har inte slagit igenom kommersiellt än, skulle vi tänka, samarbetsspel.
Nej, men det finns, det är ingen som har hittat på det.
Ja, det finns, men det är ju liksom, hade Pandemic kommit ut året innan, när det var Keltis som vann till exempel.
Då hade
Pandemic vunnit. Så att det är för Keltis, det har liksom inte en egen entry på svenska.
Jag har inte ens
tuff konkurrens.
Ja, men det var det, verkligen. Absolut.
Hur fungerar spelet?
Målet är att stoppa de här fyra sjukdomarna som sprider sig över världen. Spelarna har varsin roll som har en specialförmåga så att säga. Men i grunden så gör man bara några enkla handlingar varje runda. Man flyttar sig eller man försöker bota sjukdomar helt enkelt. Det har 3000 sätt att förlora spelet på och ett att vinna.
Är 3000 en vetenskapligt framräknad siffra?
Jag tog den ur luften, men det är ungefär i de där omkring det ligger.
Det känns så i alla fall.
2092 kanske, jag vet inte.
Jag tror att det är 5 om vi ska vara...
Okej, 5 sätt. Men det finns väldigt många sätt att förlora, vilket är ganska typiskt för samarbetsspel. Det finns många sätt att förlora och ett eller två sätt att vinna. Mm. Och så är det här också.
Det finns alltså tre sätt. Det är om man inte kan ställa ut fler kuber för en sjukdom.
Mm.
Eller om vi har haft för många utbrott. Mm. Eller om det inte finns, om korthögen tar slut som man drar kort från.
Mm. Vad tycker ni om tematiken? Att förhindra världens utplåning?
Jag gillar ju den när det gäller just det här med att lära nya människor att spela spel. Den är väldigt tydlig och det är väldigt lätt att ta till sig tematiken. Det är så här, vi ska rädda världen mot fruktansvärda sjukdomar. Bra, nu förstår vi vad det går ut på.
Ständigt aktuell tematik också, för det dyker hela tiden upp nya pandemier som vi ser på nyheter och liknande som berör oss. Och det gör att det känns alltid fräscht, pandemik skulle jag säga.
Ja. Det är lite läskigt. Mm. Det är något när det utbryter en pandemi som sprider sig från Jakarta. Liksom. Det känns jävligt nyhetsinslag plötsligt på ett obehagligt sätt. Det är bra.
Och det gör ju att det blir ganska personligt att spela spelet, skulle jag säga. Mm. För att man påverkas. Alltså det här skulle kunna vara en riktig situation.
Mm.
Det får jag absolut känsla av.
En liten inflikning där då. För att nu de här har väl inga namn, sjukdomar i det här spelet. Men hur vanligt är det inte att folk sätter namn på dem? Att den gula är det här och den blåa är det här. Liksom.
Just det.
Det är jättevanligt. Nästan alla gånger jag har spelat så har man börjat prata om Och det här måste vara
böldpest.
Ja, men precis.
Galna chipssjukan.
Ja, man kan hitta på egna också liksom. Mm. Ja, men precis.
Vad har spelet för målgrupp? Vilka är tänkta och ska spela spelet, tror ni?
Bra fråga.
Mm. Alltså, om jag hade designat ett spel så skulle jag vilja att alla spelade mitt spel. Mm.
Ja,
du kommer ju aldrig lyckas med någonting, kan jag säga. Men det är en ganska snäv målgrupp. Det är liksom marknadsförings...
Ja. Måste du göra ett personligt påhopp där? Jag vet ju att jag inte har lyckats med någonting i mitt liv.
Nej!
De andra får inte i magen, jag garvar.
Precis.
Jag skulle säga så här. Det är ett ganska, som vi har, det är ett ganska generellt tema och alla kan relatera till det. Så det är ett väldigt bra... gateway-spel på två sätt. Alltså det är bra för nybörjare. För att temat känns som att alla kan ta till sig.
Mm.
Och det är ett samarbetsspel. Så att det är, vi kan förklara reglerna medan vi börjar spela. Det finns liksom... Mm. Är någonting oklart så är det bara... Vad betyder det här kortet? Vad innebär det jag får göra nu?
Mm. Jag har funderat på en sak där. När det gäller samarbetsspel och att de är bra som nybörjarspel. Är de det verkligen om du ger det till en... Alltså en, om familjen Svensson köper det här spelet... Kan de sätta sig in i vad det är? För att det är en helt annan sak när någon av oss fyra eller någon i våran liksom spelar umgängeskrets ska lära det här till familjen på påsk till exempel. Liksom. För att vi vet hur spelet funkar. Vi vet hur spel funkar i allmänhet. Liksom. Men om någon får det helt nytt och helt ovetande.
Bra poäng.
Är det inte svårt då?
Jag tycker inte spelet säljer det särskilt bra på baksidan av lådan. Om jag nu ska vara helt ärlig. Det står liksom inte att man... Det står att alla spelare är en enhet som ska rädda världen, men det står inte att man, det står inte specifikt att man ska samarbeta.
Mm.
Vad står det här? För att lyckas eliminera smittorna innan de tar över världen måste ni samarbeta och utnyttja varandras färdigheter, står det på baksidan av lådan. Du läste inte vad det stod, du tittar bara på bilderna, va?
Som när du läser dagstidningen.
Vad?
Men jag vill fortfarande hävda att jag inte såg det. Och så inte tyckte att det var...
Då kan man missa det om andra personer kan missa det också.
Vad har ni för känslor inför spelet? Vi har lagt upp spelbredd framför oss och plockat fram lite kuber. Vad känner ni? Dels nu och när ni har spelat den några gånger.
Vad fan såg du det? Förlåt.
Johan.
Ah, där! Ja.
Men Johan!
Det står säljande texten som står överst.
Jag tycker att den säljer inte tillräckligt bra
men,
till mig.
Men åh! Oh. Snacka om att ta ut sina antipatier på lådan. Det är ju underbältet.
Vi pratar om det som ett gateway-spel. Så du och din fru och dina barn står i leksaksbutiken där du är någonstans.
Ja.
Då vill jag att det här spelets funktion ska vara tydlig. Det vill säga, vad går du ut på? Går du ut på att samarbeta eller går du ut på och...
Johan, jag skulle vilja möta din kritik med en fråga. Hur känns det att spela det här spelet för er? Hur har partierna känts? Vad har ni haft för sorts dialoger och hur går snacket?
Jag blir väldigt stressad. Mm. För att det sprids väldigt fort. Jag känner i början att jag har kontroll. Och 1, 2, 3 så pang, smäller till. Och så sprids det. Så jag blir väldigt stressad på ett skönt sätt. Mm. För att oj, nu måste vi släcka bränder. Man har aldrig kontroll i det här spelet. Utan det går att bara släcka bränder lite grann. Mm.
Nej, jag tänkte precis säga det. Det är stressande, men på det bra sättet som du säger. Att jag blir väldigt uppe i varm när jag spelar det här spelet. För att det är just att... Jag bara, nej, vänta, nu måste någon göra det här. Någon måste ta den här grejen också. Tänk om det här händer. Men det är på ett bra sätt. Det är roligt. Det är inte jobbigt stress.
Hur känns det för dig, Johan?
Att spela spelet?
Nej, jag tänkte på din misslyckade karriär.
Jag har inte åstadkommit någonting ännu.
Jag menade spelet.
Ja. Jag tycker att det var roligt.
Okej, okay. Ja, du tyckte det var roligt.
Punkt.
Jag tyckte inte det var så stressigt som kanske har föreslagits. Däremot tycker jag att det är ett bra spel. Det är medryckande och jag hade roligt när jag spelade det.
Sen finns det en briljant mekanik här i det här spelet, tycker jag. Och det är de här... I slutet på varje runda, varje spelares runda, så får man vända upp kort där smittan sprids. Vid ett given tidpunkt så blandar man ihop de här korten som har vänts upp och lägger dem överst på högen. Det vill säga att där smittan tidigare har spridits kommer att spridas igen. Så att det finns en liten bit av man kan förutsäga lite grann att den kommer att spridas någonstans i de här städerna de kommande omgångarna. Så att det går att förutsäga, och det gör att det blir ett väldigt taktiskt spel skulle jag säga också, att det går att förbereda sig för när skiten träffar fläkten, men inte för mycket, utan man kan gissa sig till, och det gillar jag.
Jag tycker att det är det som är det här spelet. Den mekaniken att det hela tiden byggs upp och sen så återställs det, fast du vet, du har ett hum om vad som kommer hända.
Det som gör Pandemic för mig är vad jag tänker på som den illaluktande nördfaktorn. Pandemic illustrerar vad jag tycker är väldigt jobbigt med samarbetsspel. Det vill säga att vi sitter vid ett bord, vi spelar samma spel, vi måste vinna spelet, och det finns minst en person vid bordet som är en skitstövel som försöker lära alla oss andra hur vi ska göra varje runda för att nå garanterad framgång. Och gör vi inte som den personen säger, då blir det tjurig stämning. Och jag vet inte, har ni upplevt det någon gång?
I samarbetsspel i allmänhet, ja, absolut. Mm.
Och det här är ju samarbetsspelens styrka och svaghet. Att...
Jag tycker det är Pandemics.
Nej, jag skulle säga att det är samarbetsspel överhuvudtaget. Att det är väldigt lätt att vi får en som har spelat det här många gånger och vet att så här måste vi göra för att vinna. Och att den ska tala om. Men det här tycker jag också, det här gäller väldigt många spel. Spela Dominion med någon som har spelat Dominion 100 gånger och jag spelar för andra gången. Jag kommer ha mycket svårt att vinna.
Men jag kommer ju fortfarande få spela spel.
Ja, exakt. Jo, men det jag tycker är skillnaden mellan de två olika sakerna. För ja, du har helt rätt i att en erfaren spelare vinner antagligen över en oerfaren spelare. Och kanske väldigt stort också. Men den oerfaren spelaren får fortfarande spela spelet och känna på hur det känns. Sen att den brutal förlorar kanske, det är ju inte roligt heller. Och det är naturligtvis ett som du säger, problem i alla spel. Men i samarbetsspel så spelar du kanske inte ens spelet. När du har liksom den här killen som, eller för tjejen då, för all del, som kör över alla andra.
Min morfar, för att ta ett illustrativt exempel, min morfar gjorde om schack till ett samarbetsspel mot min vilja. Eller, när han plockar upp schackbrädet och så gör jag ett drag, säger han nej! Va? Du flyttar den dit! Och så liksom gör jag det draget. Och sen gör han ett drag och så bara flyttar jag igen. Nej! Så det är den enkla orsaken till varför jag inte spelat schack på 22 år nu eller något sånt där. Det är liksom, morfar var en illaluktande nörd. I det avseendet, jag älskar dig morfar.
Men och, alltså det är det som är saken med samarbetsspel. Att det kräver sin lärare, eller vad man ska kalla det då. Att det ställer ganska stora krav på den som är den som ska vara experten i gruppen. Att inte vara den som kör över och sitter och skriker och slår i bordet när folk är fel. Mm. För att man måste vara, om man ödmjuk kan man säga, att det här kanske vore en bra idé. Istället för att säga nej! Gör så här! Liksom.
Och att man kan lyfta det, för att det här är ju, då skulle jag säga att den som blir den mer erfarna i Pandemic, ett tips till alla er som ska lära ut det här nu, det är ju att inte säga att gör så här, utan istället ställ frågor, ledande frågor. Mm. Är det inte bra, är det smart om någon av oss åker till Asien nu, för att här är det väldigt mycket. Mm. Och då får folk tänka till själva och bara, ja, jag är ju ganska nära, smart. Jag har det här. Så att, jag tror att det kan rädda spelet väldigt mycket.
Men är det kul, Åke, för dig, när du sitter där och ställer ledande frågor?
Ja, jag kan ha kul, för att jag tänker ju fortfarande själv. Jag ser vad, jag räknar ut själv, vad är det bästa draget som jag ser. Det behöver inte alltid vara, för att jag kan, även oerfarna spelare kan ju se saker jag inte ser. Efter ett par runder in i spelet så märker de att, men vänta, Chicago, när de har spelat en halv omgång, då vet de, aha, det här är det vi måste tänka på. Och då uppstår diskussionen. De första runderna kanske inte, men längre fram uppstår en diskussion. Mm. Så att jag kan ha kul i alla fall.
Ja, du har övertygat mig.
Och där vill jag slå ett slag för spelets design. Alltså, tittar man på lådan och sådär och på komponenterna, så tycker jag väl kanske att det här inte är det allra bästa spelet i världen vad gäller hur det ser ut.
Varför men... gör du inte lerpunt?
Det här är fult, eller? Jag tycker det är fult.
Jag tycker
det är mossgrönt. Det är en färg.
Det hade man lika...
Mossgrunt är en färg. Grunt.
Här skulle man kunna haft ett satellitfoto, det skulle gett mer. Om jag tänker tillbaka när jag var liten så spelade jag mycket Den försvunna diamanten. Därför kan jag massa obskyra städer i Afrika.
Just det.
Så jag tycker att det är lite mervärde just att man har en karta som faktiskt är våran värld. Och det ger lite extra ren kunskap att spela det här spelet.
Jag har en tes som jag kommer driva över båda de här spelen. Jag vill påstå att Pandemic är ett sämre samarbetsspel för att all information är lite för tillgänglig. Mm. Förstår ni? Ja. Alls vad jag är ute och pratar om.
Yes.
Bra. I Pandemic så kan varje spelare se allt. Alla information hela tiden. Och det gör att en skicklig spelare kan bedöma hela spelet. Alltså helt speltillståndet, exakt var det är just nu.
Va, är det det som är nackdelen med att det finns för mycket information?
Ja, eller? Jag skulle hellre delat upp informationen på spelarna mer.
Vad skulle effekten vara?
Jag tänker på Lord of the Rings, kortspelet för två spelare. Där väljer man varsin lek. Lekarna har lite olika egenskaper. Och jag skulle inte riktigt kunna hålla koll på alla kort som jag och min medspelare har. Och då blir det spännande för oss båda. Ingen kan vara den som är bäst och bestämmer hur spelet ska gå. Ja.
För skillnaden, alltså som det är nu så ligger ju alla mina kort ligger framför mig på bordet. Du kan se exakt vilka kort jag har. Mm. Det finns ju fyra olika färger och sen har de olika platser liksom, eller olika städer. Om det bara skulle vara så att jag höll någon på handen istället. Så att jag kan säga till dig, ja men jag har New York-kortet. Mm. Sen måste du komma ihåg det. Det skulle vara ett litet steg av svårighet jag till bara som skulle göra att det inte är... Ja, men för lätt vet jag inte om det här spelet är så sätt, men det skulle bli lite mer spel av det på något sätt.
Lite mer snack.
Jag
tycker inte det är svårighetsgraden som är problemet här. Nej. Utan dialogerna, bristen på dialog. Bra, bra förslag, jag skulle vilja testa det faktiskt.
Då är vi redo att gå på tumme upp eller tumme ner. Vem vill börja? Brisse sitter här och har sån ångest och därför tänker jag faktiskt låta dig börja för att du ska inte få titta på vad vi säger. Tumme upp eller tumme ner, och nu vill jag inte ha en fegis tumme åt sidan.
Jag får ge det om jag vill, det har du sagt.
Ja, men inte den här gången.
Nej, då ger jag tumme ner i så fall.
Nej, då får du ge det, vad du vill.
Vad är det här?
Jag är programledare, jag får styra hur som helst.
Den här jävla.
Nej, okej. Jag tycker det är svårt att ge ett betyg på det här spelet. För att jag tycker att det är roligt att spela. Jag tycker att det är väldigt bra, väl konstruerat. Det förtjänade sin nominering. Jag skulle nog säga att det var en hård battle mellan Dominion och det här, alltså Pandemic för juryn. Och jag hade nog svårt att välja då. Fast jag skulle välja Dominion. Det är en annan sak. Men jag har inte det här spelet. Jag kommer nog aldrig skaffa det. Så därför så, jag ger det nog tumme ner. För att det är bra på många sätt, men det är nog inte min typ av spel. Av någon annan. Jag kan inte sätta fingret på varför, men
du kan inte sätta tummen,
jag kan inte sätta tummen på varför. Nej, precis. Men jag ger tummen ner för att det är lite meh för mig.
Dennis?
Missförstå mig rätt, kära lyssnare. Jag tycker Pandemic är helt okej. Det här är inte ett dåligt spel. Vi recenserar aldrig dåliga spel. Men...
Jo, Carcassonne
det är vi. Okej, i mitt tycke har vi inte stött på ett dåligt spel. Men, jag tycker det finns spel som är roligare än Pandemic. Som är bättre byggda än Pandemic. Det här känns lite slitet. Man har gjort samarbetsspel på ännu mer intressanta sätt på sistone. Och jag tror man kommer fortsätta med det. Jag tror det här är en extremt intressant genre. Vilket vi kommer se i Hanabi. Så jag ger tyvärr tummen ner. Men jag menar inte att kränka dig för det.
Jag ger det här en tumme upp. Inte en solklar tumme upp. Men en tumme upp just av den anledningen att det är ett spel jag gärna tar upp med nybörjare för att introducera till brädspel. Och det är ett tema som tilltalar många. Och det är, jag blir stressad på ett bra sätt. Och det gör att jag ger det här en tumme upp. Och jag tar gärna upp det i alla fall någon gång i månaden eller varannan månad och spelar det fortfarande och kommer att ha det i min spelsamling framöver.
Jag äger inte spelet själv, men jag skulle köpa det om det var lite snyggare. Så jag har ju det här, jag har stora förhoppningar på Second Edition som är på väg, eller kanske redan ute.
Det är ute.
Det är redan ute. Ja, jag får väl gå och titta i butikerna snart då. Och jag tycker att såklart, till skillnad från Liz och Dennis, så väljer jag varje gång att rädda världen från sjukdomar. Det kan man ju inte bara ignorera. Så det är tumme upp här.
Menar du att vi genom våra tumme ner låter världen dö?
Ja, ja. Ni vill ju hellre bygga förverkerier, hör jag.
Ja, det sa jag inte. Men ja.
Tack. Då drar vi vidare på nästa spel. Då ska jag be Dennis att presentera spel nummer två, Hanabi.
Hanabi är gjort av Antoine Bauza, som gjorde Seven Wonders, va? Ja, just det. Och det släpptes 2010. Hanabi går ut på att bygga fyrverkeripjäser. Den tematiken fattar inte jag riktigt.
Mer än att
det är roliga fyrverkeribilder på korten. Vad som händer är att varje spelare får ett visst antal kort. Och sen får jag bara titta på baksidan på de korten. Det vill säga, jag har ingen aning om vad det står på mina kort. Men jag ser vad det står på alla andras. Och nu är utmaningen att vi kollektivt ska bygga 5 olika högar. Med korten i nummerordning och en färg i varje hög. Och vi får alltså inte kommunicera med varandra vad de andra har för kort. Och jag förstår att det här låter jävla krångligt. Det är mycket lättare att visa i verkligheten. Men i korthet så, du vet inte vilka kort du har. Och de andra får inte riktigt berätta för dig utan att följa vissa lite tillkrånglade regler. Så här har man liksom, spelet handlar om att begränsa kommunikationen mellan spelarna. Och hålla informationsflödet till ett minimum. Bara det tycker jag är spännande. Jag älskar spel där man tvingas prata på konstiga sätt.
Spontana känslor när Dennis nu har fått presentera det här. Vad känner ni kring spelet?
Jag tycker att det är fascinerande, tror jag är ordet jag vill säga om det. Det är otroligt fascinerande hur man spelar det här spelet och hur man kommunicerar kring det. Och framförallt hur man lär känna varandras sätt att kommunicera när man spelar kanske för andra eller tredje gången med samma personer. Det är då det jag tycker det blir väldigt intressant. Första gången så får man sitta och chansa lite grann om man vet inte vad man ska säga. Men när vi spelar sen en gång till, då vet jag att Dennis, han säger ledtrådar på det här sättet. Och om Åker säger så här, då betyder det antagligen att det här det är så här jag har på handen. Liksom. Och det tycker jag är jättespännande.
Jag kan tänka mig ungefär 3000 andra saker jag hellre skulle vilja göra än att spela det här spelet.
Kan vi rabbla de 3000?
Ja, precis. Ja, det är jätteroligt. 3000 Johan som hellre skulle göra än spela.
Den listan kommer finnas på en hemsida.
Ja, visst det. Ja, så det här spelet är ungefär samma kvalitet av nöje för mig som det här när man tar och sätter en klisterlapp med någon persons namn i pannan och så ska man försöka lista ut vilken person man har genom att fråga sina kompisar. Det är dessutom ett mycket billigare nöje om det här är inte ett dyrt spel.
Det tycker jag också är ett roligt spel.
Jag kan däremot nu när jag hör er prata om det så kan jag förstå lite vad det är som folk ser i det här spelet. Men fortfarande så tycker inte jag att det är någonting som jag vill ha ut av ett spel nödvändigtvis. Särskilt inte ett spel jag köper för, jag vet, det här kanske inte, det här var 9 sen 6 sen 5 euro på Essen när vi köpte det, så
under 100 lappen i alla fall.
Ja, precis. Det är ganska billigt och bra spel på det sättet. Lätt att ta med sig. Men jag tycker inte... Det är inte den sortens stimulans jag letar efter när jag säger nu ska vi spela spel.
Åh gud, jag har så mycket att säga om stimulans för det här spelet. Eller rätt sagt, jag tänker låta Åka sköta pratandet här. För att, vad fan, är inte ligga-faktorn extremt hög på Hanabi?
Alltså, den är ju verkligen det. För att jag har anledning hela tiden att stirra folk djupt in i ögonen och få ögonkontakt och försöka liksom kommunicera helt utan ord. Och det uppstår en extrem vad ska man säga, stämning runt bordet som är, vi är så connectade, vi som sitter här. Vi gör någonting väldigt mycket tillsammans. Mycket mer än i Pandemic, känner jag. Här är det vi som gör detta tillsammans.
Det jag vill säga var att det du sa om att du sitter och försöker ge olika signaler, det tycker jag kan vara negativt också. För att helt plötsligt kanske du har en spelare som aldrig fattar dina signaler. Och då blir dina signaler signaler av frustration istället. Vilket får den andra spelaren att liksom känna sig mindre värdig. Så här, ja, du fattar inte det, din korkade toffla. Så det tycker jag är en fara med det här spelet. Och det, om man har lätt att känna sådana saker så kan man ganska lätt få den känslan förstärkt av att spela det här, tror jag också.
Jag tror lite det där handlar om man råkar hamna i ett sällskap eller man har valt sällskapet själv.
Ja, precis. Det är det jag säger. Och det är det som det här spelet beror på. Det beror på sällskapet och det beror på den så att säga, psykiska profilen på de man spelar med. Och Åke kanske är sån att han, när inte hans första sätt att kommunicera fungerar, då söker han ett annat sätt. Medan en annan spelare kanske istället går mot frustration och någon form av psykisk terrorism mot den här spelaren som inte förstod hans signaler.
Det har du faktiskt helt rätt i. Det har fan inte jag tänkt på. Mitt pro-Hanna-bi-argument är att jag kan ha det här inne i fickan. Så kan jag se någon som är jävligt attraktiv. Och så kan jag säga, dra fram de här färgglada korten. Och förestår jag om ett parti Hanna-bi. Bara det, alltså det är en så bra öppning. Hanna vadå? Vad håller det här psykot på med liksom?
Det är lite den moderna Dennis-varianten av grottmannen och hans klubba.
Du behöver inga dating-sajter om du har ett Hanna-bi i fickan.
Men faktiskt så tror jag det här kan vara ett jävligt bra sätt att träffa folk, både romantiskt och liksom landskapet. Alltså du som har spelat så jävla mycket brädspel, Brisse. Hur liksom, vad var det första som gick genom ditt huvud när du tog upp och spelade Hanna-bi första gången?
Jo, men det är ju det här, först så, ska jag hålla korten på fel håll? Varför det? Hur ska jag nu? Och så här. Och det, men det är ju det som är storheten i det också. Och det är därför det vinner spelet CRS, för att det är så annorlunda. Det är så jättekonstigt. Och det skapar så mycket spel i hur man måste tänka kring det liksom.
Spieles Jahres är alltså den stora tyska utmärkelsen, det största i världen skulle jag säga i spel, sällskapsspelsväg man kan vinna.
Och brädspelens Oscar.
Årets brädspel.
Mm. Och den vann 2013. Johan, har du lust att sammanfatta Hanna-bi lite kort?
Ja, okej, vi har pratat om det lite nu här och ni har gett ganska intressanta synpunkter på det. Så att, jag kan kanske tänka mig 2500 saker. Jag hellre gör än att spela Hanna-bi. Men
yes!
Jag tycker att det är ett intressant spel. Och på grund av dess, det är lätt att ta med sig. Jag tycker att folk bör pröva det. Det har inte lika bred publik som till exempel om vi ska säga Monopol. Alla kan spela Monopol och få någonting utav. Jag tror att det finns vissa spelare som kanske tycker om Hanna-bi bättre än andra. Och jag tror att det är många av de spelarna som vi här runt bordet har spelat med. Jag tillhör den skaran som inte riktigt är tilltalad av det här. Jag, av precis de anledningar vi har sagt. Så att det här är tummen ner för mig.
Ja, får man fuska eller? Får jag sätta tummen åt sidan?
Ja.
För då tänker jag göra det på det här.
Fatt.
Ja. Men jag tycker det här är jättebra. Och jag tycker det är jättefascinerande av vad som händer när man spelar det. Men det är lite mer teoretiskt ett bra spel än vad det faktiskt är när jag spelade. För att då blir jag... det är så svårt att sätta fingret på det. Återigen, varför jag inte är eld och låg över ett spel. För det kanske jag borde vara. Men jag tror att det beror mycket på att... Jag tycker det känns som det är situationsbaserat. Är jag sugen på det här spelet nu? Vissa spel är jag alltid sugen på att spela mer eller mindre. Medan det här är jag så här... Och jag tror att det här är sådana här spel som jag vill spela med folk jag litar på. Och som jag är bekväm med. För att spela det här med främlingar, då skulle jag bli lite skraj. Speciellt om man skulle spela med främlingar som jag vet är spelnördar. För då skulle jag sitta och vara rädd att jag skulle bli den som får skäll av den illa luktande spelnörden som du kallade det. Som sitter och bara, men ni är idiot, jag sa ju att det här var ett vitt kort! Och så, ja förlåt, jag missförstod eller jag glömde bort. Liksom. Och det vill jag inte bli. Och därför så tycker jag att så här, därför är det inte min kopp, det är alltid. Och då blir den på sidan dum.
Dennis, tog upp eller tog ner?
Jag kommer... Hanna-bi är en klockren tummen upp. Jag tycker Hanna-bi tillåter en att leva ut socialt på ett sätt som jag normalt inte gör. Här måste jag knipa käft och ta in folks små signaler. Och även om folk är väldigt socialt kompetenta så är det sällan de tränar på att hålla käft och ta in de små signalerna. Liksom. Det är roligt. Och det är så jävla billigt. Så att jag måste ge tummen upp. För att ni borde testa det här. Alltså det finns inget vettigt argument och skita i det. Det är unikt, det är billigt och det har en unik social egenskap. Go!
För mig, jag håller med samtliga runt bordet, men jag ger en tumme upp och tänker bara lyfta fram två punkter som vi har tagit upp. Det ena är Dennis här. Det är så unikt i sin sociala, och vi kommer aldrig se en digital version som funkar bra av det här, för att det hänger inte på spelet utan den sociala interaktionen här. Precis som vi inte kommer se The Resistance eller någon av de spelen i en digital version. För att i det här är det inte spelet som är intressant, utan det är spelarna som är intressant. Definitivt. Och det tycker jag är jätteviktigt. Mm-hmm. Sen är temat lite tunt. Men det gör mig inte sådär jättemycket. Utan Jag har väldigt roligt med dem jag spelar tillsammans med i det här spelet. Hur känner vi nu kring co-op-spel? Har vi några, om vi bara pratar lite löst på röst om co-op eller samarbetsspel generellt. Vad har vi för känsla inför samarbetsspel? Styrkor och svagheter.
Alla kan vinna och det tar alltid extra tyngd på kommunikation. Och det är ju egentligen det jag vill ha ut av alla former av spel. Kommunikation kanske inte alla kan vinna. Men segerruset och kommunikation. Så att jag älskar den här genren och dess avarter.
Jag är lite mitt emellan, tror jag. Jag gillar samarbetsspel. Det finns flera stycken väldigt bra som jag jättegärna spelar. Mm. Men jag tycker att genren överlag dras... Alltså det finns verkligen det här problemet med baksätespelaren som totalt bara dominerar de andra bordet. Och det är så stor risk att det händer. Alltså speciellt i kretsar där erfarna spelare rör sig, så finns det alltid den personen som är sån. Nu tror jag inte någon runt det här bordet är det, eller jag vet att ingen runt det här bordet är det, men det finns alltid, och det, jag tycker det är lite synd att det är så lätt blir som en annan typ av spel. Det är himla synd att inte Fruxo är ett samarbetsspel.
Vi måste göra Fruxo 2, ja. Där är vi samarbetar.
Har du på sig?
Ja, på sig.
Ja, men.
Bra, då kör vi Fruxo. Ja. Det var allt för Vems tur är det för den här gången. Tack till Science Fiction-bokhandeln som sponsrar oss. Läs gärna vår spalt också i tidningen Phoenix, där Brisse och jag skriver under devisen Nu är det vår tur. Tack också till Robin William Olsson som har gjort musiken i det här avsnittet. Ni hittar oss på Facebook, på webben, på Instagram och allt möjligt annat. Ha nu en fantastisk dag, ut och spela spel, eller sitt inne och spela spel. Så hörs vi igen längre fram.